Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men när du bor här så ofta, så vad bjuder de på? Alltså, det måste ju vara någon nivå av medlemskap, uppgradering av rum eller luftkonditionering på rummet.
Vilken eller? Nivå det än är på rummet, så är det inte i närheten av Erik Granqvists svit. Det var ju en tropisk svit i tre våningar liksom.
Nej, ingenting sånt. Men visst är det du som har berättat historien om något hotell i Singapore med pralinerna?
Ja, Ritz-Carlton.
För att jag börjar vara lite fundersam om de håller på att känna av mig här. Mm. Vad det är jag så att säga går igång på. Mm. För att det, ibland så är det en chokladboll och en kom ner och köp en kaffe här. Eller få en kaffe, typ det. Och ibland är det någonting annat. Och nu de två senaste gångerna så var det vinflaskor. Vinflaska och en liten godis. Och då funderar jag så här, okej, ska jag hugga på allt? Ja, ja. Eller ska jag visa vem jag är?
Ja, ja, ja. Att de är ungefär som ett Netflix,
ja.
Som du, ja. Gillar nog det här.
Exakt. Eller? Så, vad är det jag vill ha mer av? Vill jag ha de söta chokladbollarna? Eller vill jag...
alltså Elit Plaza Västra Hamngatan i Göteborg, där fick man ju alltid en liten sån här 3 centiliters konjaks...
Jag har aldrig fått det.
Jo,
nej. Jag fick det. Där har de känt
3 centiliter konjak med ett glas på nattygsbordet. Och så hade de tänt lampan just så här med...
Algoritmer bakom allt med mera.
Ja.
Ja, men då kör vi igång då. Men då börjar du, Jens.
Då börjar jag.
Ja.
305 matcher för Tottenham gjorde Christian Eriksen innan han lämnade dem för italienska Inter i början av 2020. Och våra tankar går förstås fortsatt till den danske storspelaren efter det hemska som hände honom i samband med Europamästerskapet på Parken i Köpenhamn.
305 matcher för Borussia Mönchengladbach gjorde Oscar Wendt under ett decennium i tysk fotboll. Och just den här veckan gör han comeback i allsvenskan för IFK Göteborg.
305 mål, det gjorde hockeylängdaren Håkan Loob för sitt Färjestad totalt i serie och slutspel. Det gör honom till den bästa målgöraren i SHL och elitseriens historia.
Vi närmar oss sommar-OS och där är USA överlägset bäst genom tiderna sett till antal medaljer. I vinter-OS är USA däremot tvåa bakom Norge. Hur många vinter-OS-medaljer har då USA tagit?
Får gissa?
Ja.
305.
305, jajamän.
Novak Djokovic, ni kanske såg Wimbledon-finalen, tennisvärldens suverän. Efter den här vinsten i Wimbledon så har han nu möjligheten att US Open i höst blir den första sedan Rod Laver i slutet av 60-talet att göra en riktig Grand Slam. Alltså att vinna alla de fyra stora turneringarna under ett och samma år. Vem kan då utmana Djokovic i framtiden? Kanske greken Stefanos Tsitsipas, som när han mötte serben i franska öppna finalen i år var 22 år och 305 dagar gammal.
305 centimeter är höjden från golv till korg i basket och det passar ju fint inför kärleksbombningen av tidernas mest stjärnspäckade basketlag, Dream Team.
Någonting att se fram emot senare just i det här avsnittet.
Denna Sporthusets 305 vecka.
Med Lasse Granqvist,
Jens Fjällström
och Tommy Åström. På väg in i semestern och på väg ut ur semestern in i OS. Lite blandat här, Jens, Lasse och Tom, originaltrion. För du, Lasse, har ju precis, du pustar ut efter avslutat fotbolls-VM, medan jag och Jens ska in i OS.
Just det. Det blir kul att vi kommer vidare med stort idrottsevenemang så snabbt in på det som väl egentligen var injektionen för idrott efter pandemin, när vi fick ett Europamästerskap i fotboll som ju också då spelades med åskådare. Det var mycket snack om det. Och sen på sista raden så vann ju inte hemmalaget i alla fall.
Hur mycket var det på Wembley här i avslutande finalen?
Ja, 67 000 är den officiella siffran. Men de hävdar ju, det finns ju olika rapporter om att folk tog sig in, så att säga. Så att det var ännu mer. Det fanns inte så många lediga säten, helt enkelt. Men det sägs att det var 67 000, och det är ju ändå en försvarligt hög publiksiffra, får man ju säga.
Jag tycker det är ett statement. Nu är det över.
Ja, man hoppas
lite
ju på det.
Hållet
man hoppas ju på det.
Det gäller dock inte Japan. För där är det noll åskådare på OS.
Ja, vi får stålsätta oss för det. För ja, det är ju såklart en väldigt stor skillnad att följa en tävling där det ekar jämfört med en tävling där...
Ja,
där,
och hade det inte varit det så att vi hade haft noll hela vägen fram till OS, då hade man varit van vid det. Men nu har man ju fått vara med om det här till exempel. Vi var ju till exempel på Söder häromdagen, eller Söder om Söder, Jens, och som hänger på i EM-atmosfären.
EM, så som det har varit en känslostorm. Christian Eriksen, allt som händer. Men väldigt mycket stämning, inramning. Jag tycker nu 4 matcher har jag hunnit jobba på Allsvenskan hittills. Det är känslostormar att vara på arenan, och det spelar ingen roll. Det håret står på bägge armarna och benen när de här sångerna sjungs och när det är på plats. Och klippet där var ju från Tele2 Arena när Hammarby mötte Degerfors. Och det är ju sån underbar saga inbyggd i den matchen.
Den 17-åriga mittfältaren ska ta plats istället för David Ackham.
Han är stolt pappa. Mm. Kan man tänka sig.
Selmani. Trångt där inne i mitten. Här kommer Svedberg som avslutar. Svedberg! Oh! Det är en drömdebut för 17-åriga William Svedberg. Och pappa jublar på läktaren.
Wow. Jag måste säga, jag är pappa till en son, och man vet hur stolt man kan vara för sina barn. Och
du visar det stående håret på mina armar. Det gör det säkert på Hans Eskilsson också.
Pappa Hans Eskilsson.
Viljot Svedberg.
Det var också en sån känslostorm. Och jag tror den hör ihop med att det är det här sammanhanget med publiken som är tillbaka. Att Hasse själv, nu ryser jag igen. Alltså familjen kan vara där, dina närmsta vänner kan vara där när du spelar, när du gör din debut. När också han gör mål efter 91 sekunder på plan. Alltså det är såna underbara grejer alltså. Och det blir så starkt för att publiken är där, för att folk får vara där. Och jag tycker det...
Och AIK-supportrarna, de körde den här som en utav när vi hade den här genomgången med Leo, supportersången här, Ale, 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 som har blivit Liverpool-sång och även varit Napoli runt om, som Leo beskrev. De tuggade ju den då på den matchen du också var på, Jens, i 10 minuter på slutet. Ja. Det var mäktigt. Ja. Och vi har hört snart skiner på sig, de Göteborgsfansen. Ja. Och allt är bara tillbaka plötsligt. Jag är nästan ett chocktillstånd. Jag tycker nästan det inte pratas tillräckligt, för att det är sommar. Sommar är alltid speciellt när det är allsvenskan och sådär, för det går,
saker... Och så drunknar det kanske lite, ja, i EM också. Ja. Men ja, det är så...
och bilderna från EM här i finalen och så, det är ju... Ja,
Ja, men är det inte, jag tror det här är efter 90 spelade minuter. Då kör de igång i väntan på förlängningen. Så kör de igång Will Griggs on fire.
Ja, just det gjorde de. Körde italienarna också den?
Ja, det är ju hela arenan går ju igång alltså. Ja, det är så bra!
Sporthuset 305.
Det blir ju korta avstånd nu mellan mästerskapen också. Mellan sommar-OS och vinter-OS kommer det vara bara ett halvår. Och mellan fotbolls-EM och fotbolls-VM kommer det vara mindre än ett och ett halvt år. Och då är frågan... När pilarna går till VM, jag tittar på en annan match. Copa America. Messi vann ju för första gången en internationell titel med sitt Argentina.
La finale es en definitiva, la juegan y la pierden la que no juegan, señoras y señores. Griten conmigo. 28 años después, gracias Dios, gracias Diego, gracias Messi. El fútbol te devuelve lo que nos has regalado en estos últimos años. Gracias Argentina, porque somos un país de fútbol, vivimos del fútbol, nos emocionamos con el fútbol, nos vamos de lengua con el fútbol.
Ja, det är vackert när Neymar kramar om Messi, en lång varm kram. De har ju en historia ihop i Barcelona. Och...
Exakt, de är nära kamrater. En fin bild.
Och där går ju pilarna lite fram till VM, tänker jag. För då ska ju de där killarna vara med. Neymar och Messi, Argentina, Brasilien. Om vi då bakar ihop det med det vi har upplevt här nu från EM och bär med oss, liksom, vilka har framtidens fotboll i sig? Italien, Europamästare. Men det finns ju lag som inte nådde hela vägen fram. Du trodde mycket på Belgien, Jens, som nådde inte hela vägen fram. Frankrike har ett kanonlag, räckte inte den här gången. Vad bär ni med kring de olika nationerna från EM när pilarna går fram till VM?
England. De har ju alltså England och straffsparkar, det är nästan, alltså den här, om vi backar 25 år, semifinalen 96, England-Tyskland. England tog ledningen i tredje minuten eller en kjärre. Vad hände här? England tog ledningen.
Det här är en recap på vårt olycksdokument i avsnitt 302.
Ja, runt tredje minuten Luke Shaw. Mm. Vad hände? Tyskland kvitterade 96, Italien kvitterade i den här EM-finalen. Och vad hände? 96 till straffsparkar och Tyskland vann. Och här straffsparkar och Italien vann. Men England på ett och ett halvt år kommer nog med de här unga spännande spelarna och ta ytterligare steg framåt. Alltså en Jadon Sancho, den här killen Saka, 19-åringen från Arsenal som var den som slog den sista straffsparken. De har ju fler med Grealish och jag menar Sterling är ju inte så otroligt gammal han heller, va? Det är väl en eller annan de behöver byta ut möjligen. Men England ser spännande ut, tycker jag.
Så om man tittar framtiden, England kontra de andra europeiska stornationerna, kontra Argentina, Brasilien, vilka är det som för fotbollen in i framtiden?
Ja, men då tycker jag man kan säga att Italien är det lag i det här Europamästerskapet som utvecklar fotbollen mest. England försvarar den bäst. Men italienska sättet att spela tycker jag har varit så underbart från match ett. De har en svacka i åttondelen mot Österrike. Men annars, man spelar en snabb och en rak fotboll. Och det är intensitet och det är passion. När det gäller den delen så är det ingen som slår italienarna i det här mästerskapet. Och det är viktiga delar.
Nu står vi i en situation med 34. 34! Så jag inte Jennifer Wegerup är med, de kunde säga det på italienska. 34 raka landskamper utan förlust. Alltså det är helt, det är på en nivå som han bara var är det som. Och som du säger, Jens, genom hela turneringen, minus Arnautovic, hade han fått göra 1-0 för Österrike i den åttondelen. Mm. Nu blev det borttaget för 2 cm offside, va? Mm. Så gjorde Italien ett som var 2 cm rätt. Ja, så fick de vinna i förlängning. Men undantaget den matchen, precis som du säger, så har ju Italien farmat.
34.
Ja, det var det. Det var konstigt hon lät, Jennifer. Ja. Det var det snyggt.
Men alltså, jag... efter nattens firande. Ja.
Då tänker man ju alla, 34 tänker man ju på en gammal låt ju.
Ja, just det, Per Myrberg. Ja. Nu är det slut på gamla tider. Ah, nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas.
Nu ska hela rasket bort.
Och vi tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Ja.
Men nu är det slut på gamla tider. Ja, nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas. Nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider. Nu går 34 i himlen.
Vi har fått det under Europamästerskapet, så föds det ju mängder med frågor. Mängder med frågor. Alltså, din Mannschaft, vad tar Tyskland vägen? Joachim Löw försvinner ju nu. Vad bygger de för någonting nytt? Vad kommer att hända där? Vad händer med Portugal? Cristiano Ronaldo kanske inte håller på över nästa VM-turné i gränsfall i och för sig, men alltså, de kanske måste hitta något nytt och en ny väg fram. Nederländerna efter Frank de Boer, som ju var så otroligt utskälld. Hur kan du spela det här taktiska spelet? Det kommer aldrig att fungera. Aldrig, aldrig, aldrig. Och så gjorde han det ändå. Och så åkte de ut och så fick jag sparken. Därför att det kommer aldrig att fungera. Ja. Mm. Och vad kommer hända med Frankrike? La France. Jag menar, de är ju kvar allihopa, de här lirarna som var med den här gången. De kommer ju vara med en gång till säkerligen, inkluderat Benzema kan man väl tänka sig, som verkar vara polare med de flesta nu. Alltså, och då har vi ju inte ens kommit i närheten av att börja snacka om Sverige.
Mm.
Alltså, vad händer om Sverige kommer stövla vidare här i den här gruppen med Spanien och Grekland bland annat? Vad kommer hända?
Vad kommer hända med unga spelare som slussas in när säkert en och annan vid sidan om berg också kanske lägger landslagsskorna på hyllan?
Hur bra är Alexander Isak om ett och ett halvt år? Hur bra är Dejan Kulusevski om ett och ett halvt år? Ja. Kan vi få se en utveckling på centralt mittfält?
Ja.
Kommer Emil Forsberg vara kvar på det? Här, den turneringen han gjorde här, det är ju en stående ovation.
Ja.
Högt i tak i sporthuset.
En sak som känns viktig att ta upp en dag som denna är hat och hot på sociala medier. Det påverkar oss så mycket inom idrotten och också i övriga samhället såklart. Den engelske straffmissaren Bukayo Saka, hans två landsmän, missade EM-straffläggningen i finalen, överrösts med hat och rasism i kommentarsfält på sociala medier. Den engelska premiärministern Boris Johnson, prins William, stora delar av England, fotbollsvärlden fördömer, liksom att Sveriges landslag backades upp ju i sin kamp mot hatet på sociala medier. Det var ju så inledningen av det här mästerskapet, Marcus Berg framförallt, men också det senaste VM med Jimmy Durmaz. Alla fördömer, men händer det något? Nej, går det åt rätt håll? Nej, det gör det inte. Klimatet blir bara råare och råare, och det är som att inom idrotten så får man bara kasta ur sig vad som helst på grund av den här frustrationen. Alltså, det ska ju finnas där, passionen, kärleken till det lag man håller på, och man kanske inte gillar andra lag, men någonstans måste det hända någonting så att folk förstår att vad som helst inte är okej. Okay. Det är dags att det händer någonting från lagstiftande håll. Och det finns ju olika nivåer, men på en lägre nivå, men ändå, jag fascineras av att tusentals människor ska håna och göra sig roliga över att Hasse Backe råkar säga fel på Tom Hanks och Tom Cruise här i EM-finalen. I flera timmar så surras de om det på Twitter. Det är så roligt att gå in i det där flockbeteendet, i det mobbande, vuxenmobbande beteendet. Även om alla kommentarer, en del är med glimten i ögat, en del är väldigt otrevliga. Vi bevakar ju allsvenskan. Jag har försökt lyfta ett par spelare de senaste åren. Bam! Direkt från motståndarsupportrarna. Hat, fördömanden, glåpord direkt. Det är så tråkigt. Och det är, i en del fall så går det faktiskt helt över gränsen. Och det måste stoppas. Jag tänker på den här passionerade, glada landslagssupporten också, Robin Sjödin, som här nu under EM sa stopp. Jag orkar inte mer hat och hot från klubbsupportrar i Sverige som tycker att han är töntig för att han har en kanna på huvudet när han är iväg på Sveriges matcher. Och gick in och tittade på hans kommentarsfält här, och det är fruktansvärd läsning. Ultrich är den som skriver det här, så givetvis inte med eget namn och så, utan det är ju då, man behöver inte ha mobilt bank-ID för att kunna ha sitt eget namn, utan skriver under pseudonym. Och skriver det att det här är inte okej. Jag fattar inte att någon inte bara spöar han. Haha. Och nästa person skriver, jävla idiot, blunda nu, men det där fanskapet borde få stryk.
Det blåser upp extremt nu under EM. Och när man skriver, när man skriver hot mot mina barn, mina döttrar, olika saker som man ska göra med dem. Fram tills idag så har jag bara tagit bort allting. Men från imorgon så kommer polisanmäla allting nytt som kommer. Om det är mord, hot och hot mot mina barn.
Ja, det här är ju ingen lyssning som man mår bra av direkt. Och det är ju så att Robin är långt från ensam när det gäller de här problemen då, kopplat till kommentarer i sociala medier. Och ja, vad säger ni, Lasse och Jens, om den utveckling vi ser?
Det blir mer och mer negativt. Det blir mer och mer påhopp. Mm. Det blir mindre positivt. Och den utvecklingen i sig är ju helt galen. Mobilt bank-ID finns ju i Sverige, finns säkert i andra länder också. Att varje person som ligger bakom en åsikt också måste göra det med sitt eget namn, tror jag skulle lindra det hela. Men jag tror vi landar hos de här stora sociala medieföretagen, Facebook, Twitter, Instagram och allt vad det nu är för någonting. För de här påhoppen driver trafik, driver interaktioner, driver pengar in till dem. Så jag tror det är de vi måste gå till. Det är de vi måste sätta press på. Det är de som måste ställa kravet. Jag vet att det finns så inom tidningsvärlden i Sverige till exempel, att om du ska få vara med i ett kommentarsfält med dina kommentarer så måste du registrera dig för att få göra det.
Just det, och så var det faktiskt inte i början.
Så var det inte i början.
Utan då var det hela havet stormar.
Precis,
även där.
Och det är motsvarande grej som jag tror vi behöver överföra i de sociala kanalerna, där det just nu är fritt fram och slå. Och det slåss fritt.
Jag tror BankID kan vara en bit på väg. Men jag tror inte att det är allt. Det är en hel del som framträder med eget namn. Och gör det på ett ovärdigt sätt. Jag tycker att vi kanske ska fundera var och en som finns i offentligheten på vad vi säger. Och vad vi skriver. Vad vi gör. Är det okej i ett liveflöde att håna Marcus Berg för att han missar öppet mål? Om du sitter på ett stort mediehus. Vad är det för nivå? Vi kanske ska börja med att fundera där.
Bra point. Mm.
Jag tänkte på det faktiskt. Dels nu när vi pratar om straffläggningen här, Saka mot Donnarumma. Där jag försökte, jag jobbade som programledare efter matchen. Jag hade samma tanke där den gången som när jag kommenterade Frankrike-Schweiz. När fransmännen åkte ur. Men då är det ju Mbappé som går fram och slår den sista straffen. Och Jan Sommer i Schweiz räddar. Alltså, lyssna i efterhand gärna, men icke en gång i kommenteringen är det Mbappé som missar. Det är Jan Sommer som räddar.
Mbappé mot Sommer. Som är den stora hjälten för Schweiz. Jan Sommer räddar, men har han gått för tidigt? Det har han inte. Den är korrekt.
Och det är samma sak med Saka. Han missar inte. Sen kommer han ju i en rad av engelska tre raka som missar straffsparken. Jag menar, det är ju fakta. Men man behöver inte upprepa det. Man behöver inte göra den retoriska effekten där.
Man väljer själv vinkel.
Donnarumma räddar. Att det är den. Och jag tänker på detta nu. När jag tänkte avsiktligt. Det var Lotta Schelin och jag som kommenterade den där. Jag tänkte avsiktligt på det. Sommer räddar. Och det blir ju lättare när målvakten räddar än om du skickar straffen över. Asamoah Gyan, Uruguay. Ghana. Ghananen som skjuter, det sista som händer. Ni kan alltihopa det från 2010.
Det skiter sig för Ghana.
Jo, men jag säger, han missar. Han sumpar den och mycket sånt. Och jag hörde det där häromdagen och jag tänkte, det gör ont i mig idag. För idag har vi kommit 11 år ifrån den händelsen. Och det här sociala mediedrevet är ju alldeles absurt. Och det är ovärdigt. Det är ovärdigt att läsa de synpunkter och åsikter som står om de som som du nämner, Åke Unger och Hasse Backe. Hasse Backe ska skjutas, finns det en som skriver. Det är ju inte klokt. Och det är utom all rimlighet. Men jag säger det. Vilket ansvar tar vi i de stora mediehusen? Här pratar vi alltså om tunga, stora mediehus. Som tycker det går bra att komma med en liten gliring. Och vad kommer efter det? Jo, men då hugger de ju in och kastar hejdlöst med skit när de får chansen. Men vem var det som öppnade dörren?
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
En tillflyktsort faktiskt, at sporthuset på Twitter, där det är en ton som är väldigt positiv, måste jag säga, till i alla fall 95% på vårt konto på sporthuset. Men den här gången till exempel vad gäller introt, Martin Paulsson, Christian Jolinger, Viktor Petrovski, som ska höra mer av förresten, Petrovski om en stund, Jörgen Eksvärd, Magnus Längnerfält, som hörde av sig om 305-siffran i början. Sporthuset podcast heter vi på Instagram också, och vår hemsida. Erik Samuelsson hörde av sig och och hade ett par frågor. Han hade en fråga om linjedomarna och det här...
Assisterande.
Ja, exakt. Men han skriver linjedomare. Han skriver linjedomare.
Ja, men, det, men vi förstår vad han menar, absolut. Mm.
Och då skriver han så här: de låter anfallet gå vidare och istället kommer avblåsningen för offside när anfallet är över. Jag tror att man avvaktar om det är en svårbedömd situation, men det är uppenbart. Varför vinkar man inte av direkt? Avvaktandet bygger upp en frustration hos spelare och publik. Och svaret på det handlar väl om var, va?
Jo.
Varför det är så?
Ja, så tror jag dessutom direktiven är, om det inte är en klar och uppenbar offside, inväntar ett beslut. Ibland kan ju reprisen visa en meter, men det är en försvarare som rusar upp, en anfallare som rusar i andra riktningen. Och då kan en meter faktiskt inte vara så lätt att göra bedömningen. Så jag tycker bara det, man kan möjligtvis påskynda VAR-beslutets snabbhet in i domarens öra.
Men det alltså, du har ju pratat om att de ska försvinna på sikt.
De ja, alltså jag tror inte att de assisterande domarna i den utsträckning som, om vi benämner dem som linjemän då, det vill säga de går ju på linje med en flagga, linjepersoner, de kommer att vara borta till Qatar VM 2022, därför att det finns så mycket kameror och den, alltså VAR-rummet fungerar ju på ett annorlunda sätt nu än vad det gjorde när VAR kom. Och det tror jag man ska säga här också, att det finns ju en särskild dedikerad person som bara sitter för att titta på offsiden i VAR-rummet. De har ju ingen annan uppgift. De bara titta på offside. För att snabbt kunna ge assisterande domaren lite hjälp. Marcus Danielssons röda kort är exakt ett sånt exempel. Domaren har en situation där som är en tuff situation. Han är inte riktigt säker. Han drar upp det gula kortet och tar den första bedömningen. Men han vet när han gör det. VAR tittar ju på det här. Därför att är det clear and obvious, då går de in och tar ett rött kort. Och
så domarna borde vara lite kallare egentligen.
Mycket bättre, ja. Därför att då kommer det här att funka bättre i helheten. Och det kan du backa och se tillbaka också på den offside-vinkningen. Sen håller jag med om att det är ju fånigt. Man ser att det, när det inte är den här rörelsen du pratar om, Jens.
Precis, och det finns ju några sådana situationer definitivt. Och det handlar väl mer om att assisterande domarna ska lära sig när jag går och vinkar själv och tar det här ansvaret, för jag ser det ju klart och tydligt.
Men de vill ju absolut inte ha en situation att en assisterande höjer flaggan.
Nej.
Och så slutar de spela och sen så tittar
eller försvararna slutar spela, anfallaren fortsätter. Och
Det var ju Malmö FF när de åkte ut mot Wolfsburg.
Just det.
Den matchen kommenterade jag, och jag är ovan då att kommentera även det. Jag är ingen VAR-kommentator än så länge. De vinkar för offside. Mm. Och precis direkt efter att jag tänker så gör Wolfsburg mål, och säger offside. Man är nöjd när man ser det.
Flaggan i luften,
Som du mot Djurgården mot GIF Sundsvall på Stockholms stadion 2021.
Stämmer.
Då ser du, det är flaggan i höjd, eller hur?
Och jag är ju den enda på hela Stockholms stadion som tittar på den assisterande domaren. Ja. Och han går ju framför Djurgårdsklacken. Och han hade ju dessutom då gått in 3 meter på planen, för han tänkte att det blir livat nu. Mm. För han stod ju med flaggan där. Och det blev livat.
Ja.
Men målet togs bort.
Men i det här fallet så, ja, någon minut senare så är det ju mål. Det som jag sa var offside. Och det var ju lite rörigt också, för det stökade eventuellt till det också lite för Malmöspelarna.
Jo, som stannar upp. Och
möjligt att han stannar upp lite.
Lite grann.
Ja. Och då var ju slutsatsen att de här assisterande domarna var inte vana vid VAR. Och det var därför det blev så. Apropå att svenska domare kommer få problem ute i världen när de inte är vana vid VAR att döma.
Och svenska spelare.
Och spelare också, ja.
Lag.
Så är det ju. Svenska teamet fick en match. Team Ekberg. Jag vill säga så här också. Det kommer åsikter och synpunkter i sociala medier som är mycket starka, mycket bra, mycket skarpa, som är väl värt att samtala kring. Det vill jag vara tydlig med här. Vi tog upp det tidigare.
Ja, debattens vågor ska kunna vara höga,
absolut,
så länge det inte är hån och hat.
Ja visst. Exakt, där är vi. Men nu kommer jag in till någonting som några kommer reagera på säkert. Men jag tycker ju att VAR-systemet har generellt, inte varje gång, generellt, det betyder att det kan ha hänt någon gång där det inte var bra, men generellt har det fungerat bra i samband med, vilket du har varit inne på här i podden tidigare, Jens, i samband med detta Europamästerskap.
Ja.
Veckans surr.
Från ett stort mästerskap till nästa. Det är en rätt härlig sommar. Mästerskapssommar. Från Europamästerskap till olympiska spel. Nu vill en av våra lyssnare här, Sanna Stålbrandt, veta hur ser de främsta svenska medaljhoppen ut?
Det är fullt fokus på medaljer. Jag tror faktiskt i det första avsnittet och sånt där på Sporthus pratade jag om att medaljer tycker jag är lite överskattat. Jag gillar amerikanska modellen. De kallar ju, om man tar silver, för first loser. First loser. I Sverige så är det som att en medalj nästan är lika mycket värd som ett guld som det har blivit. SOK pratar bara om medaljmål. De har 8 stycken medaljer som medaljmål i det här mästerskapet.
8 är en grej med SOK, känner jag.
Ja, och sen 11 då blev det i Rio. 11 medaljer. Men jag räknar guld. Det är guld som är grejen.
Hur många guld blev det i Rio?
2 bara.
2. Hur många blir det nu, tror du?
Jag tror det blir 3.
Men då vill vi ju ha... Är det inte läge för att du ska lista här? Det är ju din grej lite grann.
Ja!
Listor och podden. Mm. Sporthuset listar. Här kommer Tommys guldmedaljlista.
Vi kör!
Sporthuset listar.
De 5 största guldmöjligheterna underifrån sett till hur stor chansen är. På 5:e plats... Sara Sjöström, 100 meter fritt. I februari, ni vet, hon ramlade på en isfläck så illa att armbågen bröts och det skulle inte gå. Och det kommer inte gå på 100 fjäril. Avståndet är för långt till konkurrenterna som lyft fjärilsimmet till en ny nivå. Men jag tror att hon skulle kunna chocka hela simvärlden idrottssverige med ett nytt OS-guld på den här distansen då, där hon aldrig har vunnit ett globalt mästerskap på.
Och på plats nummer 4,
Jenny Rissveds. Cykel, mountainbike. Hon är regerande olympisk mästare. Hon tog en av de här 2 gulden i Rio. Kommer tillbaka från tung tid med ätstörningar, depression, prestationsångest. Första svenska kvinnliga cyklist att bli olympisk mästare genom tiderna. Ska vara tillbaka, sägs det, i toppform.
Guldmedaljranking, plats nummer 3.
Och här tror jag verkligen att det blir ett guld för seglingsduon Anton Dahlberg och Fredrik Bergström. Segling 470 som... klassen heter. Det är alltså en tvåmansjolle, en mindre segelbåt kan man säga, som är exakt, ja, därav namnet, 4,7 meter lång. Anton Dahlberg och Fredrik Bergström tar guld, de är också världsmästare.
Plats nummer 2, näst mest tänkbar guldmedaljör.
Daniel Ståhl, friidrott, diskus, regerande världsmästare, kastat längst i världen 6 år i rad.
Och på plats nummer 1, han klarar!
Ja, vi hoppas att han gör det. Armand Duplantis, stavhopp, rankad som världens näst främste manliga friidrottare efter norske Karsten Warholm. Tänk att de 2 är 1 och 2 i världen. Det vore logiskt om världsrekordinnehavaren, håll med om det, också blev olympisk mästare. Vunnit 27 av sina 28 senaste tävlingar.
Strålande, tack så mycket. Hur är det med Montler, längdhopp?
Ja, nu får jag sån här Göran Persson-vibbar när du säger så. Kommer du ihåg årskrönika 1996 i Radiosporten?
Ja.
Vi hade alltså årskrönika 96. Så var det en sån nedräkning då. Vem som ska få gäringpriset. Och så frågade Christian Olsson, Göran Persson, vem tycker statsministern ska ha gäringpriset? Och han säger, Sunneborn. Sunneborn, han var ju 8. Han blev ju bara 8 i längdhoppet. Ludmila Enqvist tog ju guld. Skulle vi kunna ta om det där?
I underbar med en fas bara. Sunneborn.
Sunneborn. Så kändes det när du sa Monter. Han kan omöjligen vinna guld.
Nej, okay.
Men däremot så...
Spara det här nu. Jag tittar på vår ljudingenjör Martin. Spara nu detta. När, om han nu vinner guld, ja. För att någon ramlar ur lådan där, vet du, sandlådan. Topp 3.
Nej, jag fick matematik. Ja, men får han på allt, får Monter på allt, så skulle det kunna bli en sensationell medalj.
Besök i sporthuset.
Jag ler verkligen av glädje när jag får se dagens, ja, det blir ju sedermera ansvarig för kärleksbombningen utav basket och Dream Team, nämligen Viktor Petrovski.
Oh.
Hjärtligt välkommen, Viktor.
Tack snälla, tack.
Och då ska jag säga att vi har en historia också i det perspektivet att vi har varit i samma hall, nämligen Solnahallen. Där ju jag hade vurmade starkt för innebandy, och du, Viktor, var Sveriges bästa basketspeaker för Solna, eller hur?
Om vi pratar Viktors meny av grejer som du gör, så är det ju bara en del av, alltså du är ju en mång,
alltid varit
en mångsysslare inom etermedia som har försökt på ge en faktaruta på dig själv.
Radioman från början, och sen har det varit tv sen dess i princip. Jobbat med mycket med olika bolag, allt från C-more, Discovery, och sen mycket egna produktioner, mycket dokumentärer, och jobbar inte bara med sport utan gör även allt från true crime till matlagning.
En del av de berättelserna handlar ju om fotboll och klubbar där du får komma in lite bakom kulisserna. Berätta lite mer om det.
När AIK senast vann SM-guld för några år sedan så var ju jag med redan från första mötet de hade i januari när de satte liksom, vad var målet med året så att säga, med klubbdirektör Björn Westerholm och alla andra. Och sen få vara med hela resan tills de vinner SM-guld. Förtroendet som man måste ge och ta i det läget, både från klubb och från mig som journalist och bevakande, är otroligt spännande. Och det händer saker. Jag jobbade ju också med Djurgården förra säsongen med Discovery-serien Närmare mästarna Djurgården. Och det var ju samma sak där, att det var ju ett gentleman's agreement. De förstod ju att de gynnades av att synas, såklart. Klubbdirektörer och alltså Bosse Andersson, sportchef och andra, de var ju otroligt imponerade av den reaktion de fick av de här programmen. Vilket naturligtvis gjorde att vi kunde vara järvare, vi kunde få vara med när Chilufya till exempel fick synpunkter på varför han tränade och vad han kunde förbättra inför den här säsongen för att han skulle kunna leverera mer, vilket han också har gjort. Så att, otroligt spännande att få vara del av den i en ganska stängd miljö i vanliga fall. Det är inte så många som förstår hur en fotbolls- eller idrottsförening överhuvudtaget fungerar. Att gemene man och supporter som är väldigt hängivna, jag tror inte de vet ens 10% av vilken verksamhet som bedrivs av klubbarna och vilket professionellt sätt de gör det på.
Nu får du koppla bort dina behind the scenes projekt. Vilken är den bästa behind the scenes dokumentären utöver dina?
Ja, men alltså Sunderland till I die, det går ju knappt att slå alltså. Det är helt sjukt bra. Det blir totalt kaos och elände. Och någonstans har ju någon bestämt sig att men okej, vi visar allt det här. Vi har redan gått med på att ha det här teamet som filmar. Så det kan vi lika gärna göra det. Och det blir ju kanske det bästa som någonsin har gjorts.
Men du, Viktor, faktarutan nummer två på dig då. Din bakgrund när det gäller basket, innan vi släpper loss dig för kärleksbombningen.
Ja, men jag har ju... Alltså, egentligen var jag journalist från början och det var så jag följde Uppsala när jag väl blev journalist, att jag följde dem på Radio Uppland och så vidare där jag jobbade. Och sen lärde jag känna coachen i Uppsala som heter Bengt Wiström, och vi har pratat väldigt mycket om hur vi kan fylla hallarna. Och jag har alltid varit intresserad av hur man får människor att gå från en punkt till en annan för att se på idrott eller vilket event som helst egentligen. Och har läst massa böcker om det här. Så när han blev coach i Solna Vikings många år senare, då ringde han mig och sa: du Viktor, vill inte du hjälpa mig att arrangera de här matcherna och hur fylla Solnahallen helt enkelt? Så att det gjorde vi, och vi började år ett, då var det kanske 450 personer på match. År två då var det 1200, år tre var det 1600 och fjärde året vi gjorde det här då var det nästan 2000 i snitt. Och vi fick väldigt mycket kritik för att men alla går ju inte, betalar ju inte. Nej, okej. Hälften var ungdomar som var med, men det var obligatorisk närvaro och de var mangrant där, ungdomar. De tränade inte den dagen. Med devisen att när Modo Hockey spelar, är det någon som tränar i Övik då? Nej, det ska de inte göra här heller. Och så fostrades många unga basketspelare. Så att jag var speaker och sen blev jag också speaker för landslagets landskamper och EM-kval och så vidare.
Nu kör vi kärleksbombning av The Dream Team.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Kärleksbomba.
Stora framgångar börjar alltid med någon form av besvikelse eller misslyckande. Så var det även med basketlaget som för alltid förknippas med namnet Dream Team. Allt började 1988. Från att basketsporten debuterade i olympiska spel 1936 har USA varit outstanding. Fram till 88 hade USA vunnit 9 olympiska guld. Endast 2 gånger hade ett annat land lyckats bli olympiska guldmedaljörer i basket.
1972 vann Sovjet en klassisk match i slutsekunderna mot USA. Och USA har aldrig erkänt sig besegrade utan tog aldrig emot silvermedaljen i den matchen. 1980 i OS i Moskva var inte USA med eftersom man bojkottade spelen efter Sovjets invasion av Afghanistan. Då vann Jugoslavien guldet. 1984 arrangerade USA spelen själva. Sovjet bjöd tillbaka och bojkottade spelen. USA var åter överlägsna när de vann sitt 10:e OS-guld i basket med bland annat den unge college-spelaren Michael Jordan som sin främste spelare. USA vann alla sina guld med enbart unga college-spelare i spelartruppen under alla de här OS-turneringarna. Professionella NBA-spelare var inte tillåtna att delta för det internationella basketbollförbundet FIBA. Så var det även inför OS i Seoul 1988. USA var åter storfavoriter, men världen hade förändrats. I finalen var Sovjet ett nummer för stora och USA var inte längre självskrivna favoriter i stora mästerskap. Två år senare gjorde Jugoslavien samma sak i VM i Argentina. Den gången redan i semifinalen och USA fick inte ens spela final. Det startade en intensiv kampanj i USA att försöka förmå internationella basketförbundet att låta NBA-spelare få delta i de kommande spelen i Barcelona. 1989 togs beslutet att NBA-spelare från och med OS i Barcelona 1992 skulle få vara med. Redan 1991 myntade tidningen Sports Illustrated namnet Dream Team när man började spekulera vilka spelare som skulle kunna vara med. Och vilket lag det blev när väl förbundskaptenen Chuck Daly samlade sin trupp, så var det kanske det bästa laget som någonsin spelat ihop. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, Karl Malone, John Stockton, Charles Barkley, David Robinson, Chris Mullin, Clyde Drexler, Patrick Ewing och så Christian Leitner. Vem? Fortfarande var USA:s basketförbund främst ett amatörförbund. För att hedra tidigare regler tog man nu även med en college-spelare. Innan det stod det mellan Leitner och en inte helt okänd kille som skulle bli riktigt stor i framtiden, Shaquille O'Neal. Uttagningen av Magic Johnson var kontroversiell. Detta var AIDS-panikens tidevarv och Magic, som året innan tillkännagivet att han smittats med HIV, var ifrågasatt. Australiens olympiska kommitté hotade att bojkotta OS om deras lag tvingades möta Magic och Dream Team. För Magic var OS en sensationell comeback. Och som han själv säger, troligen räddade hans liv.
When I had just announced HIV, David Stern allowed me to play in the game, and he actually saved my life, and he also saved millions of people's lives who were living with HIV around the world. He allowed players like myself and all these young players to be in households all over the world.
Att det skulle bli ett bra lag stod tidigt klart. Redan i kvalet innan OS mosade Dream Team allt motstånd. I första matchen mot Kuba började spelarna i kubanska laget bete sig konstigt. Under pågående match började spelarna fotografera varandra ihop med Magic och Larry. Dream Team vann med 136-57, 79 poängs skillnad. När väl laget anlände i Europa hade hysterin vuxit sig ännu mer. Likt rockstjärnor jagades de av paparazzis, av skrikande fans och även av andra amerikanska OS-atleter som var minst sagt starstruck av deras närvaro i Barcelona. Dream Teams matcher var medialt det OS-event med flest tittarsiffror. Inför första gruppmatchen mot Angola var de flesta amerikanska spelarna diplomatiska och pratade om att inte vara för segersäkra. Men när matchen väl var igång började uppvisningen.
This actually may be the biggest mismatch of the entire Olympics.
Barkley off a beautiful feed from Mullen, and he drew the foul. Magic wins. The U.S. with a 46-1 run. 46-1.
Det blev en monumental seger med 116-48 mot Angola. I den andra gruppspelsmatchen mötte man Kroatien. Där spelade Toni Kukoč, som precis skrivit kontrakt med Chicago Bulls, Michael Jordan och Scottie Pippens mästarklubb. Bara veckor innan OS hade det läckt ut att Bulls general manager Jerry Krause hade gett Kukoč ett bättre kontrakt än vad Scottie Pippen hade. Något som gjorde både Pippen och Michael Jordan mycket arga. Inför matchen mot Kroatien bad därför de två att få spela försvar hela matchen på just Toni Kukoč. Så här berättar Pippen och Jordan själva om beslutet.
So we were not playing against Toni Kukoč. We were playing against Jerry Krause in a Croatian uniform.
We knew the world was going to be watching. We knew everyone wanted to see what Toni Kukoč was like. And we were going to give him the worst experience he ever had on the basketball court. Tony definitely wasn't getting a shot up, and he wasn't going to score.
Kukoč is nothing for four, and he's contributed nothing.
We wanted to go guard him on the bench.
Kukoč is called for the offensive foul, and the pressure continues.
Kukoč,
stolen by Jordan. He reads it better than anyone. Slam dunk.
Them dudes were all over him.
Rejecting Kukoč. Here's a three on two. Pippen.
Kukoč fick knappt låna bollen och Dream Team vann till slut med 38 poäng. De efterföljande matcherna var precis lika överlägsna. 111-68 mot Tyskland, 127-83 mot Brasilien, 122-81 mot Spanien och i semifinalen mot Litauen 127-76. Dream Team var fruktansvärt bra. De var så bra att spelarna i det egna laget ibland själva fick gnugga sig i ögonen för att begripa att de faktiskt spelade ihop. Magic Johnson berättade bland annat att när han skulle passa bollen så tittade han till vänster. Där var Michael Jordan. När han tittade till höger, där var Larry Bird. Han hade helt enkelt svårt att bestämma sig vem som skulle få bollen. Aldrig har ett lag spelat ut på det sättet som Dream Team gjorde. Det var högsta växeln från start i varje match, oavsett hur dåligt motståndet än var. Den enda gången det blev lite intressant var i själva finalen, då USAs Dream Team åter ställdes mot Kroatien. I finalen fick till slut Toni Kukoč, Radja och Dražen Petrović äntligen visa lite vad de kunde. Man chockade USA i inledningen och hade ledningen med 25-23 en bit in i första halvlek. Timeout Dream Team. Och snart var ordningen återställd. Till slut vann Dream Team med 117-85. I snitt vann Dream Team sina matcher med nästan 44 poängs marginal. Bästa poängplockare blev Charles Barkley som snittade 18 poäng per match. Men i princip alla spelare fick lika mycket speltid, alla utom Christian Leitner då. Och alla visade varför det här laget förtjänade att få smeknamnet Dream Team. I och med segern var också ordningen återställd. USA var åter bäst i basket. Och så skulle det förbli i över ett decennium. Redan till VM i Toronto två år senare hade ett Dream Team 2 tagits ut med bland annat Reggie Miller och Shaquille O'Neal. Och i OS i Atlanta var Dream Team 3 nästan lika överlägsna som sina föregångare. Inget tycktes kunna ändra på det. Men 12 år senare hade deras motståndare slutat att imponeras av NBA-glansen. Många av de andra nationerna i Aten OS hade nu egna NBA-stjärnor och även om USA åter ställde upp med massor med stjärnor fick de se sig besegrade hela tre gånger. Och när Argentina i semifinalen besegrade USA var fiaskot ett faktum och Aten OS ett historiskt uselt olympiskt spel för USA. Och det trots amerikanska storstjärnor som LeBron James, Allen Iverson, Tim Duncan och Dwayne Wade. Kanske blev det lite för mycket dream och för lite team som fällde USA 2004. För USA blev det ännu en gång dags att slicka såren, självkritiskt resonera vilken väg de nu skulle ta. Och stora framgångar börjar alltid med någon form av besvikelse eller misslyckande. Även om uttrycket Dream Team inte längre används har de senaste olympiska spelens amerikanska lag faktiskt imponerat genom att både vara stjärnspäckade och lagorienterade. Det har blivit guld både i Peking, i London och i Rio. Och hur gick det för spelarna i Dream Team? Det riktiga Dream Team från 92. Trots otroliga karriärer både innan och efter Barcelona blev de olympiska spelen för många av Dream Team-spelarna det största de upplevt. Att få representera sitt land och spela för en hel nation. I basketens Hall of Fame är nu mer 11 av de 12 spelarna invalda. Alla utom en spelare, Christian Leitner.
This group may well be the greatest team ever assembled in the history of team sports.
Kolla här då, kolla här.
Ja, det är ståpäls.
Gåshud. Men det här är ju det som gör de olympiska spelen så kolossalt stora. Det är ju precis det här. Nämligen de absolut bästa man kan tänka sig samlas. Men inte bara dem, utan ja, Leitner då förstod jag. Men absoluta toppen, men det är också det som är, får man säga, gemenskapen då för de som fick träffa på de här stora lirarna.
Och jättefint också och perspektivet med att få in en flopp i Aten OS och beskrivningen för mycket dream, för lite team. För även alltså världens bästa by far spelare, om de inte beter sig som ett lag så når man inte framgångarna. Så det, nej, det är jättefint. Underbart, Viktor.
Tack så mycket. Nej, men det är spännande också. Det har varit, det är ju fortfarande i mångt och mycket är det ju de som gjorde att basketen är så stor i världen. Det var ju inte så att de kom dit och bara defilerade, utan det de gjorde var ju inspirera. Man skulle kunna tro att de här kubanerna vill fortsätta att ta bilder, men det har ju blivit precis tvärtom. Nu vill ju alla bli dem. Alla vill vara NBA-spelare. Mm. Och det har aldrig funnits så mycket internationella spelare i NBA som just nu. Och det har aldrig funnits så många internationella spelare som spelar final i NBA-finalerna som de senaste åren. Och det har aldrig funnits så mycket internationella spelare som har vunnit priser de senaste 3 årens MVP i NBA är från Europa. 2 gånger Grekland med Giannis Antetokounmpo i Milwaukee och i år Jokic, Nikola Jokic i Denver från Serbien.
Bästa formen av basketambassadörer.
Mm. I högsta grad.
Det här bröt ju mark för OS-hockeyn också, Viktor, att 98 kom NHL-spelarna in och det var det NBA-spelarna som hade brutit mark för att det var möjligt att alla de bästa hockeyspelarna kom in i vinter-OS. Men en grej också, NBA-finalserien pågår ju just nu. Alltså Milwaukee mot Phoenix.
Phoenix Suns och Milwaukee Bucks.
Ja. Och då vill vi förstås höra vad som händer där också innan vi avslutar detta basketblock i sporthuset.
Ja, det är ju rätt spännande faktiskt. För det första så är det ju 2 lag som inte har spelat i en NBA-final på många år. Det är 47 år sedan Milwaukee Bucks senast spelade en final. Och det är 93, 28 år sedan som Phoenix Suns var med. Då var det Charles Barkley som spelade mot Michael Jordan. Så länge sedan är de här 2 lagen fick spela en final. Och Milwaukee har ju varit lite av en favorit, topp 3 i Eastern Conference i många år. Tack vare Giannis Antetokounmpo, deras stora grek. Men Phoenix Suns, de har inte ens ens varit i slutspel de senaste 5 eller 6 åren. Att de nu är i final är ju snudd på sensationellt. Och det står 2-1 just nu till Phoenix Suns efter att Milwaukee reducerade när första hemmamatchen spelades senast.
Phoenix är ju Arizona. Det är varmt där.
Det är nästan lika varmt där jag är.
Har vi sagt var Victor är någonstans? Eller?
Var är du någonstans, Victor? Du får berätta det som avslutning.
Ja, nej, men jag befinner mig i det lilla, lilla landet Montenegro. Mest känd kanske för sin vattenpolo. 4 medaljer i vattenpolo, EM och VM. Och för sitt handbollslag. Den enda OS-medaljen det här landet har vunnit är damernas handboll. Ett silver i London OS faktiskt.
Nu skakar jag 2 påsar här.
Se om Viktor får reagera på det vi drar. Kan Lasse dra eller?
Jag kan dra.
Ja, vilken påse ska vi dra?
Olycka.
Olycka, säger Lasse. Efter den
här, ja, men alltså efter en sån här kärleksbombning kan vi inte utmana den med att ta en ny till nästa vecka. Det blir för hög press.
Ja, det blir olycka.
Klarar du det här, Viktor, så vinner du en trisslott. Eddie Hart och Ray Robinson. Står det på olyckslotten. Eddie Hart och Ray Robinson.
Kan det vara den svåraste lappen i sportens historia?
Ja, den är biten upp i hörnet här dessutom. Den lappen är inte hel.
Kan vi få någon ledtråd?
Nej, men jag tog snabb hjälp här.
Ja.
Min kompis Google. Och det här är ju en speciell historia som måste berättas. Alltså. Det passar bra apropå OS. Det här var alltså OS 1972 i
München.
München.
Där tog historien slut. Man får ju faktiskt stryka under att det var en så kallad cliffhanger.
De var favoritlöpare på 100 meter båda två. Kom för sent.
Hoppsan.
Amerikanerna.
Kom för sent till arenan.
Kom för sent till starten. Att helt enkelt missa OS. Apropå det vi har pratat om också, OS kommer upp nu. Mm. Om 7 dagar startar det vad det gäller damfotbollen. Eller om 6 dagar till och med. Och sen... nästa fredag så är det dags för invigningen och det största som finns för de flesta idrottare utan tvekan. Apropå det du nyss har kärleksbombat Dream Team, Victor.
Och apropå basketen då, så i OS, så i årets OS så är ju USA naturligtvis favoriter fortfarande, men de förlorade en träningsmatch nyligen mot Nigeria, så vi får ju se hur det går. Det är spännande.
Jag har en enda hälsning till alla er som ska jobba med OS. Kom i tid.
Färdiga. Tack för idag.
Eller förresten, vi måste ha en supportersång. Ni har inte tagit fram någon här idag. Fortsätt att skicka in till oss önskningar om supportersånger. Har du något? Du kan föreslå.
Ja, men det blir en gemensam från Bengt Skött och mig. Ah, okay. Vi var nämligen i studio under på hemmaredaktionen i september 1988 och hörde den här låten så pass länge att jag nästan fortfarande kan texten. Koreana heter gruppen. Vet ni vad jag tänker på? Just det. Hand in hand we stand. All across the land och så vidare. Olympiska spelen 1988 i Seoul, officiella låten.
Vi hörs igen om en vecka. Tack Viktor Petrovski för att du var med oss.
Tack så mycket.
Hej då Viktor.
Hej då.
Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren.
hörs nästa vecka. Jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.